Här börjar Operation Kaukasus av Charles Whiting, översatt av Torleif Strindberg, inläst av Håkan Mohede för Saga. Kapitel 1. Plötsligt trängde en anfallande stridsvagn fram genom den tjocka röken. Det var en T-34. Åskådarna kände genast igen den. De kunde tydligt se den röda sovjetiska stjärnan på kanontornet. Den bromsade in och stannade i ett moln av damm. För ett ögonblick stod den stilla och dess långa utskjutande 76 mm kanon vred sig runt lik nosen på ett förhistoriskt monster som sökte efter sitt byte. Vid pansarvärnskanonen intill den brinnande bondgården stod de överlevande, fortfarande paralyserade efter T-34:s första granat som splittrat högra sidan av pansarskölden. Den skadade laddaren satt på marken och stirrade ömkligt på den stump som en gång varit hans ben. Blodet strömmade från såret. Riktaren, som var oskad, men tydligen chockad, stirrade som hypnotiserad på den ryska stridsvagnen som måste upptäcka dem när som helst. Bakom honom låg Obergefreiteren, utsträckt över metallstödet, död. Jordklumparna yrde då T-34 krängde framåt igen. Dess besättning hade sett tyskarna. Stridsvagnens maskingevär började smattra. En ström av spårljuskulor flög genom luften. Ryssarna tvingade tyskarna att hålla huvudet nere. Åskådarna, som alla hade upplevt detsamma någon gång under de senaste fruktansvärda åren, kände tekniken allt för väl. T-34 kom stadigt närmare. 150 meter, 175. Tyskarna vid kanonen rörde sig inte. Inte ens spårljuskulorna som studsade mot skölden kunde väcka dem ur apatin. Det var som om de hade accepterat sitt öde. Som om någon krigsgud beslutat att de måste dö på detta namnlösa ryska slagfält inom de närmaste sekunderna. 50 meter ifrån dem krängde T-34 till och stannade. Åskådarna kunde se varje detalj nu. Bylterna med sängkläder, reservbanden, hjälmarna och till och med de ryska grytorna som hängde från kanontornet. Plötsligt kom en lång figur i grå Wehrmacht-uniform utan några gradbeteckningar springande över det sönderkörda fältet med gevär i handen och med skörten på sin ankellånga överrock flaxande kring de leriga knähöga stövlarna. Skytten i stridsvagnen upptäckte honom och luften genomborrades av bly. Jorden sprätte upp runt tyskens fötter, men han tycktes vara osårbar. Han rusade som en galning i zigzag mellan granathålen och lyckades undvika de ryska kulorna. Sista biten kanade han som en amerikansk baseballspelare och sedan slängde han ifrån sig sitt gevär. Han sparkade bort den döde mannen från stödet, knuffade den lamslagne riktaren åt sidan och kröp ihop bakom kanonen. Han hojtade något. Han hade ryggen vänd mot åskådarna, men de kunde se att hans ord hade verkan. Riktaren tog en granat från hållaren på skölden, tryckte tillbaka bakstycket och stoppade in granaten. I nästa sekund sköt den långe. Han hade inte tid att sikta in kanonen. Han bara drog i avfyrningsspaken. Pansarvärnskanonen vibrerade. Bakstycket dånade tillbaka. Och för ett ögonblick skymdes åskådarnas synfält av röken framför kanonmynningen. När det skingrades syntes ett gapande hål i T-34:s kanontorn. Ett band fladdrade efter den och den döde föraren låg utsträckt till hälften utanför den nedre flyktluckan. Små eldslågor började redan slicka hans kropp. För ett ögonblick var tyskarna vid kanonen stilla. Sedan flammade stridsvagnen upp och de kastade triumferande upp händerna i vädret. Plötsligt rådde jublande segerglädje. Ett halvdussin höga officerare dök upp liksom från ingenstans med sina feta bröst täckta med medaljer och sina fylliga ansikten strålande av glädje. De skakade den långa soldatens hand och dunkade honom livligt i ryggen. Åskådarna fick en sista glimt av honom i närbild. Ett brett, godmodigt ansikte med intelligenta ögon och slaviska kindben. Sedan blev filmduken vit. Åskådarna blev medvetna om surret från projektorn och kom ihåg att slaget de just bevittnat hade ägt rum nästan 500 mil bort. Kommandörkapten Miles Mallory vid marinens underrättelsetjänst slog av projektorn. Han gick fram till de höga franska fönstren i rum 38, hans chefs, amiral Godfreys tjänsterum.